Det ni hörde var ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart.
Den som sätter fart på dagens sommar är
Peter Söderlund.
Jag föddes i Tyresö 1961, 1 februari 1961, och har bott i Trollbäcken hela mitt liv. Och ibland har jag en känsla av att jag kommer bo där hela livet, och det är väl på gott och ont. Jag vet inte, man kan känna sig, man har hört talas om det som blir hemma vid byn hela livet, och så att ibland så blir man lite rädd att man kanske själv ska bli kvar där. Men samtidigt så känns det att Trollbäcken tyder sig så bra, så där skulle jag nog kunna bli kvar hela livet. Det är nära till allt. Det är nära till naturen, vatten, till stan, storstan och pulsen i storstan. Det är också nära till hela världen. Så att jag kommer nog bli kvar här i Tyresö. Det kommer nog finnas här och ja, leva mina sista dagar här. Jag växte upp i kommunen som var då den barnrikaste kommunen i hela Sverige. Och vi var otroligt mycket ungdomar som höll ihop och gjorde både gott och ont tillsammans. Jag kommer ihåg vid Alléplan, Trollbäcken där jag bodde, där var vi hundratals ungdomar varje helg som samlades, och det var mycket bråk, slagsmål, och ibland kom polisen och släppte ut sina hundar rakt ut i ungdomsmassan, så vi fick klättra upp i träna för att komma undan de hungriga käftarna på polishundarna. Men det var otrolig sammanhållning bland alla ungdomar, och det fanns ju mycket roligt man gjorde tillsammans också. Jag kommer ihåg, vi hade ett stort kärr nedanför Trollbäcken och Alléplan. En stor, för oss var det ju liksom en Amazonas djungel med små floder, skog och växter och såna här grejer som vi levde i. Och man fick klättra fram bland träna och bland alla tuvor som var där, för det var liksom som sankmarker och så här. Men det var väldigt spännande. De där skogsdungarna, när jag kommer ihåg, det gjordes om efter ett tag till, det var en skrotipp där. Och där Fornusparken ligger nu. Där växte vi också upp, och vi ungdomar. Och det var en fantastisk lekplats. Vi hittade massa farliga gifter, färger, skrot, bilar. Vi blandade, mixade kemikalier, färger och målade skrotbilar. Vi mixade olika kemikalier och tände eld på det. Så här explosionsartade eldar som brann på den här skrottippen. Och vi levde bland soporna som var där. Det var en jättestor soptipp och skrottipp. Kanske inte var den allra bästa lekplatsen för oss barn, men vi trivdes som 17 på den här lekparken. Det var helt fantastiskt. Och ibland när man tittar på barnen idag så ser man... Alltså, när vi var små kändes som att vi hade nästan större frihet än vad barnen har idag. Det känns ibland lite inrutat... Man ser inte de aktiviteterna, tror jag, som det kanske förskår, jag kanske missar det. Men när vi växte upp i Trollbäcken så levde man med det som fanns i sin närhet, med natur och vänner. Och, ja, det var, jag ser inte det idag som vi levde upp i. Jag kommer ihåg när det var, vi hade till och med såna här stridigheter mellan gårdarna från Alléplan och HSB, de där som bodde i bostadsrätter och sånt där, var det väl redan då. Så hade vi stora snöbollskrig, och det var otroligt spännande när jag var liten. Vi byggde stora snöslott som vi barrikaderade oss och byggde isförråd med snöbollar. Så ibland så la vi dem i vatten så att de skulle ligga frysa, och riktigt hårda, och gjorde riktigt ont i huvudet på fienden nerifrån HSB. Och ibland gjorde vi kvällsräder in i deras områden där nere och förstörde deras ammunitionsförråd av snöbollar. Sen attackerade de dagen efter, då hade de inget att kasta på oss. På somrarna så attackerade man med äppelslungor och äpplen och så här. Så det var stora stridigheter då, mellan områdena. Så här. Det var, ja, alltså det var en väldigt aktiv ungdomstid där bland när vi bodde på de här gårdarna. Det var alla föräldrar, kommer ihåg, ute på gräsmattorna, satt på bakgårdarna där på filtar och fika. Och idag ser man sällan att det är någon som sitter ute på gårdarna tillsammans. Och alla familjer satt ute på filtar och alla kände alla. Och så här. Så att, det är mycket man saknar från den tiden. Idag själv när man har barn så är det, sånt där förekommer knappt längre liksom. Så det var en jättestor sammanhållning och vi hade faktiskt fantastiskt roligt. Jag växte upp lite trassligt, det var mycket alkohol och sånt med min familj. Farsan söp som fan och det var mycket bråk hemma. Men samtidigt var det ganska roligt att han farsade på fyllan, för han hittade på massa saker också. Bland annat så när vi gick ner och badade, kom jag ihåg, då tog ner i Hästasviken. För övrigt en fantastisk vik, och jag kommer ihåg på somrarna ibland när man tittade, när solen låg på, så kunde jag stå på berget och titta. Då låg gäddorna in i viken, så man såg dem uppifrån, jättestora gäddor. Där fick vi lära oss att fiska och vi livnärde oss på fisk och blåbär och bär och svamp 3-4 dagar, veckor i månaden ifrån den här skogen där nere vid Hästasviken. Men jag kommer ihåg när vi gick ner och badade, då brukade farsan ta med sig hagelbössan ner till badstranden. När andra kom med picknickkorgarna så kom farsan ner med hagelbössan över axeln. Så när vi var ner och badade så satte sig farsan på bergsknallen nere vid sjön och sen helt plötsligt brakade det loss där. Och så sköt han ihjäl alla änder utanför oss badande barnfamiljer, alla tanter och farbröder slog på filtarna och ungarna. Så varje gång vi gick hem från badstranden så hängde farsan upp änderna runt hela midjan och vankade hem med skjutna änder runt midjan. Det var lite sådär, det var en viss frihet då. Farsan växte ju upp ute på Åland och där fanns det inga butiker att handla. Han fick ju lära sig jaga och fiska. Och det lärde han oss i liksom minsta detalj. Och han bodde ju där på Åland och de bodde 11 barn i en liten stuga ute på en ö. Så det fick jag lära mig. Och vi 4 bröder fick ju lära oss hur man fiskar, hur man kunde försörja sig av det när man plockade upp vattnet och ur skogen. Och vi fick, vi fiskade så 17, vi la nät, vi la gäddsaxar, vi fiskade på vintern och gjorde vakar som vi drog stockar under med nätet under isen. Det fick vi ju lära oss av honom. Det var ju så de gjorde ute i skärgården där. Ute bland öarna när isen var tjock och så slog de hål och drog näten under isen. Vi hade otroligt mycket fisk och mat. Och där grundade man ganska bra inför sin framtida misskötsamhet av sin kropp och hjärna. Att jag tror vi åt mycket fisk och grönsaker och bär och sånt där. Och fick en bra grund som barn att stå på. Jag visste till och med varenda liten rot under vattnet där vi fäste näten ibland. Vi var ju tvungna när miljonärerna kom till Trollbäcken och började bygga villor runt omkring och tog våran mark. Vi kände oss som indianer, vi hade ju mutat in hela skogsområdena där nere. Sen kom en massa villor och smällde upp och man började fiskekort och sån där skit. Liksom. Vi var indianer, vi ägde ju den där marken, den hade vi mutat in. Vi jagade, vi fiskade, sen kom det någon med en massa regler så vi fick ju lära oss att liksom gömma oss för dem. Och vi band ju näten under vattenytorna och la dem under vattenytorna och fiskade och bedrev och fortsatte vår verksamhet. Det var ju vårt levebröd. Vi var väldigt fattiga när vi växte upp så att vi fick ju maten från skogen och sjön. Därför skulle jag faktiskt vilja spela en låt som farsan lärde mig och sjunga. Det är väl den enda låt jag kan än idag och som heter Vem kan segla för utan vind.
Segla för utan vind, vem kan ro utan åror, vem med tårar.
Jag kan segla för utan vind. Jag kan ro utan åror, men ej skiljas från vännen min, utan att fälla tårar.
Den här friheten i skogen och naturen som jag hade, den är faktiskt ovärderlig. Jag längtar till den än idag. Trots att det var mycket alkohol och missbruk och våld och sådana här saker, så är det något jag saknar verkligen. Det var naturen. Och det var väl fördelen med att farsan söp och skadade ryggen väldigt tidigt, så han kunde vara mycket med oss barn och lära oss och livnära oss av det vi fick av skogen och vattnet. Det är nog inte alla barn, inte ens jag, eller det är inte alla barn som får uppleva det idag, tror jag. Föräldrarna har inte tid, och även jag missköter det med mina barn. Jag skulle, alltså ibland får jag lite ångest, jag skulle vilja engagera mig mer med mina barn och ge den tiden som min far gav mig, utan att jag dricker alkohol och utan att jag behöver sjukskriva mig och skada ryggen för det. Så det är något jag saknar där. Och så det var mycket, mycket problem med alkohol och sånt där som växte in, och det ledde ju till att jag själv vart alkoholiserad och började dricka väldigt tidigt, och satt och drack öl med min pappa väldigt tidigt i båten och kände mig som en viking. En otrolig frihet, men det skapade ju ett missbruk som jag sen fortsatte med att dricka under hela min uppväxt. Jag gick i Kumla skola, en skola som det var, jag åker upp och tittar på den skolan ibland och så ser jag de här barnen som går där. Jag tänkte, alltså det är ju inte sant. Alltså, när jag gick i den skolan, då brann det var och varannan vecka. Det kom kravallpoliser med sköldar, med utrustningar, batonger. Och det var rektorn fick stryk och alla satt på taket och rökte hasch och så här. Och jag tänker på att titta på de här barnen idag då, och tänkte, nej, det kan inte vara sant. Alltså, men vi var ju faktiskt samma ålder. Vi växte upp under en stor frihet i den här ungdomskullarna vi hade, och med friheten så växte också lite mer organiserat när det gällde missbruk och alkohol. Att det gick alltid att få ta på alkohol, det fanns alltid någon som handlade ut, och det fanns alltid narkotika, och sen kom kriminalitet och det vart mer organiserat, och det ledde ju till slut att jag hamnade faktiskt i fängelse till slut på senare dagar. Jag fortsatte ju det här livet, och vi växte upp, vi skapade våra egna lagar. Det var att myndigheterna var jag mer rädd för. Det var ingenting som vi såg upp till, och framförallt politiker. Det fick jag ju reda på senare tid när jag var ett gammal man, att det fanns i kommunen mer eller mindre. Det hade vi inte, brydde oss inte om det. Och vi skapade våra egna lagar, våra egna regler. Vi stöttade oss själva tillsammans. Men det ledde ju till slut att det går inte att hålla på så för länge, utan det ledde att jag hamnade i fängelse 1996, fick 4,5 års fängelse för vapen- och narkotikabrott. Under den här tiden i fängelse så förföljde mig blick, eller min sons ansikte hela tiden, som jag skulle gått på Gröna Lund den dagen jag greps av polisen då. Man omringade mitt hem där, och så att jag bestämde mig att söka till ett fängelse som var drogfritt, Österåkersfängelset, som drevs av Ann-Britt Grünewald. Jag fick min första drogfria tid från alkohol och narkotika sedan jag var 10 år. Och där bestämde jag mig för att ändra mitt liv. Jag kom ut och togs emot av en frivilligorganisation som precis hade bildat, som heter KRIS, Kriminellas Revansch Samhället. Jag var den första fånge som den här organisationen tog emot. Och jag hamnade på första sidan av DN. Stor bild när jag kom ut, sen när jag muckade. Och det var tv-inslag och såna grejer. Och jag kände att alla dörrar nu stängdes för att fortsätta vara kriminell och missbrukare. Och sedan när jag kom ut 98, 1 augusti 98, så har jag varit drogfri, hedlig, inte druckit lättöl sedan dess. Och jobba med att försöka hjälpa andra som har hamnat i samma situation som mig att fastna i missbruk och kriminalitet. Och det har jag jobbat med mer och mer dagligen sedan jag kom ut från fängelset. Idag så driver jag en organisation som heter X-Cons, en utbrytar, eller den största krisföreningen bytt namn för 5 år sedan till X-Cons istället för KRIS Stockholm till X-Cons Stockholm. Och nu håller vi på att etablera oss i ett 20-tal städer där kriminella, missbrukare, äldre, ungdomar tillsammans organiserar sig för att ta sig ur problematiken att hamna snett och sen vilja ta sig därifrån. Det finns otroligt mycket resurser i samhället, men de satsas oftast när det har gått för långt och när det har gått för fel. Och oftast är det egentligen då för att skydda politiker, för det finns massa lagar som straffar oss politiker när vi, om vi inte gör något när det har gått för långt, så att säga. Förebyggande arbete saknas, och det är det jag jobbar med genom att organisera människor. Vi har också byggt upp ett varumärke då för att jobba med design och för att stödja de här processerna som heter IOU Design. IOU betyder jag är skyldig dig. Att skapa ett varumärke som får människor att mötas och tillverka och köpa och sälja produkter för att rehabilitera människor. Det här arbetet har varit väldigt intressant. Det tar upp mycket av ens tid. Det tar lika mycket tid av en som det tog att vara kriminell och missbrukare tidigare. Men idag är man ju nykter och kan ha ett bättre liv. Man behöver inte riskera att dö hela tiden. Jag jobbar mycket internationellt. Jag jobbar mycket utomlands i Vitryssland, Ryssland, Ukraina, Baltikum. Jag träffar kanske 50 000 fångar i öststaterna inne på fängelserna och sett fängelser som är väldigt, det kan man säga att det är fängelser dit ingen, jag inte önskar någon att hamna. Där jag sett unga killar, tjejer sitter med skräcken i blicken och aldrig kommer ut ur ett litet rum, kaklat rum, livstidsfängelse. Och aldrig kommer det komma därifrån förutom när de har avlidit, så att säga. Det här gör att man brinner ännu mer och får vara med och förändra det som händer i Sverige, men även internationellt. Och för närvarande håller jag på mycket i Asien och i Afrika. Hela mitt liv har liksom kantats av relationer och såna här saker. Och jag har haft mycket kvinnor i mina dagar, jag har mycket barn. Jag har 5 egna barn med 5 olika kvinnor. Jag har varit lite svag för kvinnor, jag har varit svag för det här med friheten, ett fritt liv. Eftersom man fick liksom ta hand om sig ganska tidigt och sätta sina gränser själv. Och har inte varit så här riktigt bra på relationer, så att det har blivit mycket barn då. Men jag har fortfarande kontakt med barnen och har liksom delat vårdnad om alla barnen. Och vi får se i framtiden, det blir väl ännu fler barn. Jag har inte slut som producent ännu. Men jag skulle vilja spela en låt, och med tanke på den tiden jag hade mina vänner, och många har ju gått bort och i Tyres kommun. Jag har 10-tal vänner som har dött av missbruk eller självmord här i kommunen, och ute i landet också många som har dött. Och jag skulle vilja, och mina relationer som jag har säkert gjort illa många, och de har gjort illa mig också. Men jag skulle vilja spela en låt med Rolling Stones som heter Angie, som med en liten hälsning till alla gamla ex och så.
Disappear. I still love you. Remember all those nights we cried, all the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Let me whisper in your ear, Angie. Where will it lead us?
Ja, relationerna kommer säkert inte vara slut. Jag hoppas, jag ska väl gifta mig. Jag har varit gift en gång, så jag ska försöka gifta mig. Jag tror jag kommer gifta mig en gång till då. Och förmodligen få barn. Jag har drömmar och jag har alltid drömt hela mitt liv att den dagen jag tar mig ur det här missbruket. Man känns inte bra att vara fast i missbruk heller. Men jag har haft en dröm att den dagen jag tar mig ur det här ska jag göra något stort. Och det är därför jag fick bygga folkrörelser och som försöker hjälpa varandra. Och jag har varit mer engagerad i många folkrörelseorganisationer och sitter i styrelser där. Jag ser ganska ljus på framtiden på faktiskt, eller i alla fall ljus på det jag vill göra. Jag vill försöka göra någonting och jag är lite ledsen att inte alla människor försöker hjälpas åt mycket mera. Och jag började engagera mig politiskt då för ett tag sedan i Miljöpartiet. Och det var efter jag träffade Maria Wetterstrand i ett parkeringsgarage. Och jag gick fram till henne på nationaldagen 2009 och sa till henne att hon behöver mig. Och sen körde hon en föreläsning om man engagerade sig politiskt uppe på riksdagen när jag åkte upp till henne. Sen gick jag in i kommunpolitiken och jag har inte varit hemma i kommunen på länge. Jag har varit jobbat internationellt och nationellt. Så det var, jag kände mig lite trångt, men jag kände att jag måste göra den här perioden för att lära mig vad politik är överhuvudtaget. Men jag har större planer egentligen. Jag vill förändra Sverige, jag vill förändra världen. Och jag vet att jag kan göra en hel del där på större planet. Och faktiskt att politik har liksom svärmats ibland från människan. För alltså när folkrörelserna började bygga sig för 120-130 år sedan så var det människor som far illa, som började hjälpa varann. Man började organisera sig i föreningar och så börjar man bilda de här organisationerna, man börjar göra politik. politiker började arbeta och föra folkets röst, och så började man göra institutioner och såna här saker som skulle ta hand om människorna och hjälpa människorna. Idag så talar politikerna till folket, och staten och myndigheter talar till folket. Och för mig känns det här lite bakvänt. Alltså det är människorna som ska bestämma, säga till politikerna hur de ska göra. Och myndigheterna ska lyssna mycket, mycket mer på folket än vad det gör idag. Och jag skulle vilja vara med i en process den sista tiden jag har kvar att leva, för att försöka förändra det här, att göra det mer, att politikerna mer talar vad folket vill och myndigheterna gör det folket har en önskan om. För det är det faktiskt till för, och därför engagerar jag mig politiskt och ställer upp faktiskt i riksdagsvalet också. Och många kan ju tycka, vad fan ska han där? Han är ju alldeles nykomling, vad ska han upp där och göra? Och men jag tror att det behövs. Jag tror att det behövs fler med min bakgrund in i maktens korridorer. Och sen blir man ju givetvis hindrad av att man kanske inte kan, och man ska lämna in en jävla massa motioner och sådär. Men alltså jag har massa folk bakom mig som är beredda att stötta och lägga in motioner och stötta och sådär. Men jag tror att det skrämmer många också att engagera sig politiskt, för man inte kan, man inte vet. Och så sitter det människor med otroligt mycket kunskap ifrån folket och ner från gräsrotsnivå som inte får en plats i politiken, för de vågar inte ta plats. De kan inte allt med motioner och hela den här strukturen och klia varans ryggar. Det är jättemycket sånt. Men för mig är det viktigt, och jag kommer försöka ta mig in i riksdagen, och jag kommer göra en kampanj här till valet. Vi kommer ett tiotal människor från ett utanförskap som kommer invadera torg och sprida flygblad och göra väsen av oss. Och sen vill jag in och lära mig och boxas upp i riksdagen helt enkelt. Och jag uppmanar verkligen människor och folk att börja engagera sig politiskt och försöka vara med och påverka, för det finns en otroligt stor okunskap, och det behövs människor med lite mer mänskliga, humana värden in i politiken. Även fast man kan känna sig lite bortkommen där i början, så är det fantastiskt otroligt viktigt. Så att jag ser ljus på framtiden, och jag vill inte lägga mig ner och dö med den här ångesten att inte jag förändrade världen för mina barn och andras barn som ska växa upp här. Den ångesten skulle, tror jag, ingen skulle växa upp med. Så att jag uppmanar faktiskt och vill att alla ska hjälpas åt att göra den här världen lite bättre. Sen spelar det ingen roll vilket parti man engagerar sig. Nu är Miljöpartiet för mig, för jag, hela min uppväxt har formats av miljö och trädgård och skog och natur och allt sånt. Så det är ganska naturligt för mig. Så att, men då skulle jag vilja spela en gammal revolutionär låt med Staten och kapitalet, för att väcka upp alla där ute i sommarvärmen, och att ni måste börja sprattla efter till innan valet här, och att göra er plikt och gå till val och välja helt enkelt och engagera er. Så vi kanske hörs igen här någon dag. Kanske jag sitter i riksdagen här och talar som en riksdagspolitiker och sådär. Men jag får tacka för mig i alla fall, och hoppas ni får en skön sommar där ute, och så ses vi efter valet. Hej!
Det ni nyss hörde, det var Peter Söderlunds sommarprogram.